Välkomna till Slaget efter 12. Hur ser arbetslivet och arbetsmarknaden ut i framtiden? Det ska vi försöka spåna kring i Slaget efter 12 idag tillsammans med riksdagsledamot Anders Adlercreutz, SFP. Välkommen.
Tack.
Viktor Kock som är verksamhetsledare för DIF, Ingenjörerna i Finland. Välkommen.
Tack, tack.
Och Henrika Frank som är forskare och prorektor vid Arcada. Välkommen.
Tack.
Mitt namn är Filip Sten. Ja, arbetslivet förändras på många sätt. En hel karriär på en och samma arbetsplats i ett och samma yrke kommer att vara mycket ovanligt framöver. Redan nu hinner många med flera olika yrken och karriärer. Viktor Kock, vilka krav ställer det på fackföreningen i dagens läge?
Jag tycker man måste börja med att konstatera att jo, arbetslivet förändras hela tiden, men samtidigt så, det här, så har det blivit lite av ett mantra det här att till exempel man hävdar att man inte har fasta jobb nu för tiden. Faktiskt när man kollar statistik från 90-talet så är det fler större procent av löntagarna idag som har en fast anställning än vad det var i slutet av 80-talet och början av 90-talet. Men jo, det blir ett större behov av förändring på arbetsmarknaden. Man byter kanske oftare arbetsplats. Och där tycker jag att fackförbunden speciellt har en viktig roll när det gäller att betona det här livslångt lärande. Och det här tycker jag vi har försökt göra speciellt de senaste åren ganska långt. Så det här, men det ställer självklart krav på förändring hos både fackförbund och arbetsgivarförbund och speciellt samhället.
Anders Adlercreutz, hur ser du på den här saken?
Jag håller med mycket av det som Viktor sa. Alltså det är sällan mer idag så att man går ut ur skolan som 18 eller 20 eller 24-åring. Går in genom fabriksporten och arbetar inom ett yrke tills man sen pensioneras utan man måste skola om sig. Man byter yrken, man byter arbetsplats. Världen är hemskt snabb förändring och arbetsplatserna ser också annorlunda ut. Också kanske till följd av den här globaliseringen där man måste kanske jobba i olika tidszoner hela tiden och vara i ständig kommunikation med omvärlden. Det liksom kräver det är en värld där liksom man måste kunna vara mer flexibel och adaptera sig och liksom lite se vad som väntar bakom hörnet.
Henrika Frank, vilka stora förändringar ser du på kommande i arbetslivet och hur vi arbetar?
Jag kan ju bara hålla med både Viktor och Anders. Det här är ju att det förändras på det sättet att vi alla måste, i synnerhet unga, måste tänka att vi måste lära sig hela tiden. Men jag ser det så som ett hot och ett tvång, utan snarare ser jag det som att det finns en möjlighet för alla att utvecklas. Vi tvingas inte in i olika roller, utan vi kan faktiskt välja friare i sådana länder som Finland än vi kanske kunde tidigare. Och jag ser det som en möjlighet att kunna utvecklas som människa bättre i kommande generationer än kanske våra tidigare generationer har kunnat.
Ni är väldigt, väldigt samstämmiga och låter positiva här. Anders Adlercreutz, du sa i en intervju i Vasabladet igår att trepartsmodellen behöver förnyas. Hurdan förändring är det du skulle vilja se där då?
Jag tycker att vi borde fundera på hur vi diskuterar arbetsmarknadsfrågor och hur saker bestäms, hur den här växelverkan fungerar. Jag tycker att man inte ska se det som ett ställningskrig där bara en får uttala sig, utan som en växelverkan mellan arbetsmarknadsorganisationer och då till exempel riksdag och regering. På något sätt borde vi lyckas måla upp en bild av vad vi vill se i Finland, vad vi tror att Finland går, vilken vision vi har för Finland. Sen fundera på vilka lösningar som bäst gagnar den här visionen. Bara för att ta ett exempel ur de senaste dagarnas diskussion. Under veckoslutet så hade vi partidag och samman med det så gjorde Anna-Maj Henriksson ett bra förslag om att vi nu ens borde kunna pröva på lokala avtal. Och då slog då FFC, STTK och Akava tillbaka med att säga att de hoppas att politikerna nu inte kommer med förslag, inte kastar fram åsikter utan ger dem arbetsro. Och det här är på något sätt ett hemskt förlegat sätt att samhälleliga diskussioner där man uttryckligen ber om att inga andra ska få diskutera de här frågorna, inte ska få kasta fram idéer och bidra till debatten, utan se det som någonting som bara fackföreningarna får ta hand om och någonting som helt ligger på deras bord. Då talar vi ändå om ett trepartssamarbete där alla borde få vara med och alla borde få delta i diskussionen. Då alla har någonting att bidra. Och det är liksom, där ser jag ganska stor konflikt mellan var vi borde vara och var vi är idag.
Viktor Kock, hur kommenterar du det här?
Ja, alltså jag håller med det första som Anders sa, att man borde absolut fundera över hur man diskuterar de här sakerna. För diskussionen är ofta väldigt polariserad, som i många andra frågor, så även inom arbetsmarknaden idag. Men däremot så upplever jag att många politiker verkar ha ett behov att uttala sig i arbetsmarknadsfrågor, trots att de kanske inte nödvändigtvis känner till de här frågorna speciellt mycket. Och det här är ju som det här kännetecknande för den nordiska modellen, att vi har väldigt lite lagstiftning på arbetsmarknaden, eftersom det är arbetsmarknadsparterna som sköter det här via kollektivavtal. Det är det här parterna som känner till arbetsmarknaden bäst. Och tyvärr så blir det så, nu tar jag inte så hårt på det här SFPs utspel, det är ganska vanligt att partier uttalar sig om arbetsmarknaden när de har haft sina träffar. Och det här kanske inte var så allvarligt som man kunde tolka på den här tidningsartiklarna, men jag känner lite att många politiker har ett behov av att kommentera arbetsmarknaden på grund av att de inte klarar av att genomföra reformer som faktiskt är på riksdagens bord, och därför vill de vara med i arbetsmarknaden där vi faktiskt får till reformer, till exempel pensionsreformen som vi hade för några år sedan. Och i våras såg vi ett bra exempel på det här, hur bra arbetsmarknaden funkar i Finland. Det tog ett par dagar för arbetsmarknadsparten att komma överens om de tillfälliga förändringarna i kollektivavtalen. Samma sak tog ett par månader för riksdagen. Så det här, vi har en väldigt flexibel arbetsmarknad i Finland och i Norden, och det är tack vare att arbetsmarknadsparterna sköter de här frågorna. Och tyvärr när politiker gör ogenomtänkta utspel så rubbar de den här balansen. Nu det här säger jag inte det här senaste som lika allvarligt som förra regeringen, där det faktiskt man försöker förhandla med hot om tvångslagar, och det här förstör mer än vad det gynnar arbetsmarknaden.
Anders Adlercreutz, jag vill kommentera det.
Det framgår ju nu klart att Viktor tyckte att det var negativt att politiker uttalar sig. Nu har vi ju, alltså vi är ju en ganska alarmerande situation rent ekonomiskt. Vi har höga sysselsättningsmål. Vi måste helt enkelt kunna genomföra reformer. Regeringen har förbundit sig till reformer som ska motsvara 80 000 arbetsplatser eller förskjutning i sysselsättningsbalansen med 80 000. Och att man då använder ord som allvarligt och att det här var liksom beklagligt att politiker kastar fram någonting, så nu ger det ju en bild av att man egentligen inte vill att alla ska vara med och diskutera. Att den lagstiftade faktiskt inte ska få vara med och diskutera sådana frågor. Och det känns nog på något sätt lite förlegat. Här lyftes den nordiska modellen upp. Och jag menar, i den stora bilden så har vi ju klara de här utmaningarna som industrialiseringen och en förändrad värld har lett till i Norden hemskt bra. Och liksom den nordiska modellen är någonting som de flesta länder i världen avundas. Men att här ska jag till exempel från ett finskt håll vilja titta lite västerut och se på hur man klarar det här i Sverige. Där ser man annorlunda på den här diskussionen om arbetsmarknaden. Där är fackföreningarnas roll lite annorlunda. Där vågar man ge de lokala aktörerna ett större ansvar. Och man kanske litar mer på att de anställda på lokal nivå vet vad de vill och vet vad företagen behöver. Och därför är det också till exempel de lokala avtal som just figurerar i den här diskussionen. En vardag i Sverige. Och ändå kan man säga att den arbetsmarknaden ska vara någonting som ska vara katastrofalt dålig på något sätt. Att den fungerar ganska bra, ger sysselsättning, ger tillväxt och så vidare. Det är en modell som vi gärna kunde ta modell av här i Finland.
Vad säger du, Viktor Kock? Skulle en svensk modell fungera?
Ja, jag är övertygad om att en stor majoritet av de aktiva inom fackförbunden ska utan vidare kopiera Sveriges modell rakt av. De har en, men det här jag tror att Anders missförstod mig lite när jag sa att det är allvarligt. Det är allvarligt när man uttalar sig i vissa frågor. Det är allvarligt när man missförstår eller kanske inte har den riktiga kunskapen om det här, om hur arbetsmarknaden fungerar. Eller, nu tog Anders upp Sverige som sagt. Jag tror att alla fackföreningsaktiva i Finland nästan skulle kopiera Sveriges modell rakt av utan att blinka. Men det här de har en helt annan modell i Sverige när det gäller kollektivavtalen. När Anders tar upp det här med lokala avtal, vi har lokala avtal i Finland i princip på samma nivå som i Sverige. Kollektivavtalen i Sverige är inte rådgivande. De är civilrättsligt bindande istället för att i Finland var allmänrättsligt bindande. Ungefär 84% av svenskarna omfattas av de kollektivavtal som fackförbunden där har det här kommit överens om. I Finland är siffran densamma, där vi har allmänbindande avtal. Så det här, men den stora skillnaden till Sverige är att där har fackförbunden och arbetsgivarförbunden har möjlighet att det här övervaka det här systemet. Det här har vi inte i Finland eftersom det är allmänbindande avtal. Så då behöver en arbetstagare personligen väcka talan. Fackförbunden har inte rätt att väcka talan när det bryts mot kollektivavtalen. Det här har de mekanismer för i Sverige som de gör att de har en betydligt bättre dialog mellan fackförbunden och arbetsgivarförbunden i Sverige. Och därmed så undviker de många konflikter. Och där tror jag att vi kan vara överens allihopa om att vi vill ha så lite konflikter som möjligt på arbetsmarknaden. För en trygg och stabil arbetsmarknad så det är det som tjänar oss absolut bäst.
Vill Henrika Frank tillägga någonting till det här?
Till den här diskussionen kan jag inte tillägga någonting. Jag lyssnar med intresse. Det här är inte mitt expertisområde.
Om man nu då tar de här lokala avtalen här som är exempel, bara kan man som klarar de så att säga lokala arbetstagarna av att hävda sig också mot till exempel storföretag i såna här fall, Anders Adler-Kreutz?
Det här är ett relevant bekymmer att klarar de av, och då gäller det att fundera på liksom enligt vilka modeller man organiserar sig, hur man väljer ut liksom hen som för talan på en lokal nivå, och hur då till exempel arbetsmarknadsorganisationerna kan liksom stödja den verksamheten lokalt. Att det är helt klart att inte vill vi liksom vara i en situation där man dikterar villkor och där arbetstagarens förhandlingssituation blir hemskt dålig. Men samtidigt så nu vill jag påstå att förstås i ett land som Finland, där vi liksom ändå primärt har haft mera brist på arbetskraft än ett överflöd på arbetskraft och brist på kunnig arbetskraft, att det stora flertalet företagare ser de anställda som en resurs som man nog vill värna om. Men det handlar om en balansgång, och det är sådana saker man sen måste komma åt att diskutera. Och här vill jag betona liksom diskussionen. Det här är något där man borde kunna försöka hitta lösningar. Ännu för att återgå till den svenska modellen här som Viktor jämförde med, så man bestämmer saker på lite annan nivå också. Och det där många saker är mer bindande i Finland. Och möjligheterna till lokal flexibilitet är större i Sverige.
Om vi funderar framåt på arbetslivet och arbetsmarknaden här, så vi tar nu då till exempel den här diskussionen om 6 timmars arbetsdag som vi blåsar upp med jämna mellanrum. Hur ska man ställa sig till den saken när man ställer de 6 timmars arbetsdagen mot ekonomiska realiteter helt enkelt, Henrika Frank?
Ja, jag kan tala om det ur en synvinkel, och det är hur arbetslivet ser ut. Den här diskussionen som Anders och Viktor för om hela industrin är en annan på det sättet att jag kan inte ta ställning till exempel produktionsindustrin eller 24 timmars arbets olika skiftpass. Men det jag säger är att det sätt vi arbetar när det gäller tid förändras hela tiden och förändras fort. Och det är klart att det accentueras nu med distansarbete. hela var vi jobbar, när vi jobbar har förändrats. Det har visat sig att i själva verket är att man räknar en kunskapsarbetares arbetstid i några sorts timmar per dag är inte realistiskt. Och det härifrån vi borde komma bort att vi tittar på allt arbete på samma sätt som om vi skulle kunna, som om vi alla fortfarande skulle jobba vid en fabrik.
Vad säger Viktor Kock om det?
Ja, alltså det här, jag tror det här är den största förändringen i arbetslivet, så kommer att vara att vi måste omdefiniera definitionen av arbete. Är det 6 timmars arbetsdag? Är det färre arbetsdagar i veckan? Eller fler arbetsdagar i veckan med kortare arbetstid? Det här kommer vi att ställas inför i framtiden, och det är ett faktum som inte man kommer ifrån oberoende av vad man har för syn på saken. Men jag vill ändå återkomma till det här tidigare diskussionen med Anders, för just det här, jag tycker att det är viktigt där, det här just diskussionen som även Anders tog fram, att jag sätter mig gärna ner med SFPs ledning eller representanter för att diskutera det här lokala avtalen och hur det faktiskt förverkligas i Finland i dagsläget. För det förverkligas på precis det sättet som Anders efterlyser, att vi har lokala representanter som kan göra det här lokala avtalen som avviker från kollektivavtalen. Problemet är med det här som SFP föreslår, att vi ska ha lokala avtal även för oorganiserade företag, att där har vi inte representanter som klarar av att representera personalen. De har inte förtroendemän som har det här skyddet i ryggen, så de faktiskt kan det här förhandla på ett jämbördigt sätt. De har inte utbildningen som de får av oss gällande de här frågorna. Och ofta har tyvärr inte heller företagarna den här kunskapen. Till exempel teknologiindustrins kollektivavtal så innehåller 218 sidor. Det finns ingen på en mindre arbetsplats som orkar börja gå igenom det här på fritiden och dessutom göra tolkningar av det. Men som sagt, det här är två skilda frågor istället. Egentligen så borde vi ha två skilda debatter om det här. Men jag håller med till stor del av det här vad Henrika sa. Att det här arbetslivet kommer att förändras och vi måste förändras med det.
Anders Arlund. Ja, varsågod Henrika Frank.
Jag tycker att det finns något som står att det här är liksom två olika debatter kanske på gång eller två diskussioner. Men det som jag tycker att karakteriserar liksom på ett lite högre plan den här diskussionen, den här hela mitala polariseringen. Jag tycker att det finns en liksom dikotomi mellan det att vad vi tycker att arbete borde vara och ha varit. Till exempel diskussionen om att företag är på något vis förtrycker och politiker kan hjälpa människor. Det är ju inte sant och det vet vi. Det är en blåsar upp den här samma diskussionen om att företag bara är ute efter vinst och inte efter människor. Och vi vet att det inte är sant, inte i Finland. Så samma typ av sån här dikotomi finns liksom på olika ställen när det gäller arbete.
Ja, är det en förlegad retorik?
Ja, no, alltså, jag tycker nog att det är ett land som Finland är det. Visst varierar ju situationen säkert från bransch till bransch, men det här ställningstriget som jag talade om i början, så det är just den här polariseringen. En snabb kommentar till Viktor, så det är just den här frågan det handlar om, det här att vem får representera, hur det fixas. Så det är liksom mer ett praktiskt problem, upplever jag, som går att lösa. Men det här om 6 timmars arbetsdag, det växte ju hemskt stor uppståndelse när det här togs upp. Men alltså, jag tror nog att det inom många branscher säkert är någonting som kanske händer ganska strax. Sen är det kanske någonting som man inte ska lagstifta om, utan där man ska kunna ge möjlighet för företag och branscher då att själv komma fram till en lösning. Deltidsarbete som är hemskt vanligt i Sverige, så är det inte speciellt vanligt i Finland, och det är förstås liksom ett mellanting sen igen. Men det är helt klart att Henrika lyfter bra upp det här att sättet på vilka vi mäter arbete, att det är inte bara mera timmar, det att man kommer klockan 9 och går hem klockan 5, utan mäter det på andra sätt. Och i vissa branscher i synnerhet så mäter man det på ett annat sätt. I vissa branscher så ser hela arbetsdagen helt annorlunda ut, och så här förändringar vi på något sätt borde kunna hitta lösningar på, kanske liksom inte polarisera de diskussionerna till att sen gälla liksom politisk ideologi eller något annat, vilket det lätt blir kring en sån här fråga som då till exempel 6 arbetsdag eller hur länge man nu ska arbeta överhuvudtaget.
Ja. Ja. Jag tycker att Anders...
Ja, varsågod Henrika Frank.
Jag tycker att Anders har tidigare också lyft fram det här att vi måste, eller under en början med egentligen, att vi har ganska stora problem både i Finland och i världen att tacklas med, som vi tacklas med hela tiden, att den här dialogen och diskussionen måste bli mera samspelt. Att vi kan inte mera sitta i våra skyttegravar, varken i politiken, fackföreningar, företag. Vi måste lyssna på varandra för att jag tror att de flesta är ute efter samma målsättning.
Viktor Kock.
Ja, jag vill kommentera det Anders sist, att jag håller fullständigt med honom. Det här om 6 timmars arbetsdag tycker jag inte heller behöver lagstifta. För att vara konsekvent så måste jag säga att jag tycker inte riktigt om att politiker går ut och uttalar sig skarpt om den saken heller. Nu är det självklart att politiker får ha åsikter om det, men att inte gå lagstiftningsvägen, utan där är det också arbetsmarknadsparterna som ska komma fram till det här. Och jag är ganska övertygad om att vi kommer att komma, kanske inte inom de närmaste 2-3 åren, men kanske inom 10 år så kommer vi att ha en förändring gällande arbetstiden också. Och i olika branscher som anpassas för de här olika branscherna. Och här kommer vi tillbaka till det här, just att det är de olika branscherna som känner till förutsättningarna bäst. Och det är där som fackförbundens och arbetsgivarorganisationernas sakkunskap kommer som bäst till sin rätt när vi gör kollektivavtal som stipulerar det här villkoren på arbetsmarknaden. Och jag tycker det är grunden till hela diskussionen, borde vara grunden till hela diskussionen. Och som sagt, jag vill inte förbjuda politiker att uttala sig i arbetsmarknadsfrågor, men man ska tänka efter 2 gånger, för annars kan det ställa till större problem än vad hjälper.
Ja, det ska man alltid göra när man uttalar sig.
Men nu har det där Anders Adlercreutz och också Henrika Frank här tala om att man borde det borde liksom finnas större tillit mellan parterna, och att man borde kanske inte nödvändigtvis behöva lagstifta om vissa saker. Samtidigt så är ju som min helt subjektiva åsikt är att trenden i samhället ju är något av det motsatta, att det ska lagstiftas om egentligen allting, och att saker behöver ser ut att liksom avtal måste det där regleras ganska noggrant. Är det realistiskt att tänka att det liksom någon sorts god vilja skulle föra saker och ting framåt här?
Nej. Det kan jag konstatera för min egen del, att den goda viljan, så vi kan inte förlita oss på den goda viljan, vare sig när det gäller företag eller arbetstagare. Det är inte ett sätt att bygga ett stabilt system på. Därför behöver vi behöver inte lagstiftning, men vi behöver kollektivavtal som stipulerar det här minimivillkoren. Men sen utöver det så tycker jag absolut att man ska kunna förhandla lokalt, men man måste ha någon form av bakbräde som både arbetsgivare och arbetstagare kan luta sig tillbaka på.
Får jag fråga Victor, varför du tycker att man inte kan lita på den goda viljan?
Det har visat sig i för många fall att det inte går. Jag har kontakter varenda dag av medlemmar som är bevis på att det här fungerar inte. Det fungerar inte att en arbetstagare till exempel väljer om man kommer på jobb imorgon eller inte. Det fungerar inte. Och på samma sätt så fungerar inte ifall en arbetsgivare ska ha samma möjlighet att säga att du kan komma på jobb imorgon eller så inte. Det fungerar helt enkelt inte.
Ja, man kan ju inte förlita bara på god vilja, men man måste kanske också räkna med att god vilja finns. Så handlar det om en balansgång däremellan. Det finns ju förstås vissa branscher där det är hemskt problematiskt. Jag har haft nyheter här nyligen om jag menar inom till exempel restaurang och vissa servicebranscher, så finns det en hel del problem. Men att, och det är ju förstås att i en särskild situation så kommer sådana frågor som företagsansvar att bli speciellt viktiga. Och det att vi har medvetna konsumenter som känner till hela det här spektret och det där. Och kräver saker av de som producerar. Det de
ja. Ja, det där, ja, varsågod.
Ja, så jag tycker att det är viktig diskussion, att jag förstår att allting inte kan bara baseras på att alla skulle vilja alla väl, men den här idén om att det skulle vara det motsatta, att allt måste regleras för att man utgår ifrån att alla vill betrycka varandra och alla försöker lura, det är liksom inte heller en bra grund, som precis som Anders sa, så måste ju finnas en någon sorts balans, och en öppenhet gör ju det att konsumenten kan välja, och det vill säga det är förfärligt med att det kommer fram att restaurangbranschen verkligen har utnyttjat människor. Men ju mer konsumenten vet om de här sakerna, så finns det också en makt i gräsrötterna. Och jag vill tro på att det finns en vilja att göra väl för den andra människan och för samhället. Och det kan låta idealistiskt och kanske naivt, men om vi inte är idealister så kommer vi aldrig framåt. Och vi alltid bara tror att vi måste reglera och tro att den andra människan vill oss ont, så kommer vi aldrig framåt.
Ja, här måste jag kontra med att jag är nog själv en idealist och kanske naiv när det gäller människans godhet och det här, men jag har nog insett det att vissa saker måste man reglera ändå för det här frestelsen blir helt enkelt för stor ifall man inte reglerar. Det här ser man just när jag är också för det här att konsumentens val så ska det här styra mycket, men man ser det inom klädbranschen, om man ser öppnar, alltså lyfter blicken och ser globalt, ser man vilka problem vi har inom till exempel i viss klädbranschen, men inte bara det, inom råvaroindustrin att man jobbar, inte i Finland men globalt sett så jobbar man under odrägliga villkor. Och det här vet vi konsumenter om, men vi klarar inte av att styra vårt köpbeteende till att gynna det här fair trade-varor till exempel. Det här klarar vi tyvärr inte av som konsumenter.
Ja, det här är situationen förstås helt annorlunda än i Filippinerna eller Bangladesh och i Finland. Det är olika verkligheter som kräver lite olika sorters
regleringar. Men jag tycker att vi måste lite mera kredit till både konsumenten och till stora företag, för att vi brukar ju tycka att stora företag gör fel och vill ha det billigaste, men vi vet ju också att sen en sån stor kedja i USA som Walmart, som har fått mycket dåligt rykte ibland för att kanske utnyttja sina anställda och de har gjort bättring, men till exempel ett sånt företag är mycket noga med varifrån de tar sina produkter och varenda en leverantör till dem måste visa hela sin kedja av producenter ända till Bangladesh eller Kina. Jag menar, då är det ju ett företag som är alldeles marknadsstyrt som tar det ansvaret. Ibland tycker vi att det är bara politiker eller någon som gör det, men sånt händer i Finland också, allt mer.
Anders Adlercreutz.
Det som jag sa här tidigare då, att världen förändras långsamt, men nu går saker i en bra riktning, och det här som konsumentmedvetenhet är på helt annan nivå än idag än det var tidigare. Och jag tror att många av de här stora globala aktörerna nog har fått bitter känna det i sitt kinn när de har liksom gjort ett klavertramp. Sen betalar de för det ganska länge. Men det hänger på vaksamma konsumenter och det där och medborgarorganisationer att hitta de här problemen och lyfta upp dem och lyfta dem till debatt och sen få konsumenterna att reagera. Men det betyder, menar jag, inte att vi behöver reglering, det behöver vi ju. Alltså det är klart att vi behöver det. Samspel med reglering och medvetna konsumenter så är säkert liksom vägen framåt. Ja. Men samtidigt så har vi, alltså verkligheten som sagt är annorlunda, näringsstrukturen är annorlunda i Finland och i övriga länder och vi kan också liksom förstås debattera Finland silt och fundera på vilken realitet den är här och vad vi kunde göra här för att få det mer bättre.
Men jag tänker på det här lite på samma sätt som om man tittar på den enskilda individen i arbete nu och hur man ser att det kommer att utvecklas med allt som händer nu, både med såklart det enorma ordet digitalisering och distansarbete. Så det gäller ju också i större skala. Men någon där av er sa tidigare att hur mäter vi sånt som man inte kan sätta i Excel på ett annat sätt? Och det är det som vi måste börja mäta. Vi måste liksom bli bättre på att förstå hur olika mänskliga attribut hänger ihop helt enkelt. Att om man säger att det är tillit och nyfikenhet och kanske empati som är det som driver en människa och har mera agens, så måste ju vara samma sak när det gäller då olika val som då leder till större rörelser både i Finland och globalt. Det vill säga, vi måste lita på människans agens. Men det säger samtidigt att jag förstår att en del saker måste regleras. Jag tycker att den här diskussionen om att lita på människan saknas här nu.
Ja, där måste jag säga att jag håller med. Och då håller med att det här diskussionen om att lita på människan, så det här, den vill jag också ha fram. För det här har varit speciellt de senaste åren, har till exempel arbetslösa som har blivit väldigt hårt trakasserade enligt mig, när man väljer att inte lita på arbetssökande att de faktiskt vill ha jobb, utan istället beskyller den för att vara lata och det här inte vill bidra till samhället. Det här stämmer inte igen med den verklighet jag ser varenda dag när arbetslösa tar kontakt och är desperata att få ett jobb till exempel.
Jag vill styra in det här på ett lite annat spår här, den här diskussionen. Om vi ser så här rent konkret på arbetsplatsen, så är det stadig i väldigt kraftig förändring just nu. Coronapandemin har gjort att vi jobbar betydligt mer på distans. Nå, det här påverkar ju dynamiken i kollegiet naturligtvis. Men hur påverkar den här situationen dynamiken på arbetsmarknaden? Det att vi inte så att säga sitter fysiskt tillsammans och arbetar i större utsträckning just nu. Vad säger Henrika Frank?
Oj, det var en fråga som jag inte... Jag kan ju säga hur det påverkar alltså arbetsplatsen och arbetsorganisationen. Men hur den påverkar arbetsmarknaden, vad vi menar med arbetsmarknaden, är ju svårt att säga annat än jag måste säga på nytt det, att vi måste börja mer och mer lita på det som vi ser. Och det här är ju då såklart sant både för en enskild organisation att man måste lita på det man inte ser, men så gäller det ju också arbetsmarknaden, man måste lita på att människan gör och människan vill väl fast man inte ser det och fast man inte fysiskt och kroppsligt är där.
Viktor Kock.
Ja, alltså det här tycker jag är en väldigt intressant frågeställning, och faktiskt så ser jag det från arbetsmarknadens håll som en möjlighet, det här att vi måste förnya sättet vi kommunicerar på och pratar med andra. Det här som vi har diskuterat hittills, att en öppnare diskussion helt enkelt kräver det här. Ifall det blir mer distansarbete, man kan inte prata om arbetssituationen med sina kollegor direkt, och vi från fackförbunden kan inte besöka arbetsplatserna på samma sätt som tidigare. Men faktum är att det har inte fungerat tidigare där heller. Det är väldigt, väldigt få som har faktiskt tagit till sig den informationen. Så nu får vi lite en spark i baken på att vi måste bli bättre på att informera hur situationen faktiskt ser ut. Och intressebevakningen måste samtidigt också förändras. Att på vilket sätt kan vi se till att arbetsförhållandena är drägliga även i det egna hemmet för det här. Tyvärr så är det ju som med skomakarens barn, att man ser ofta inte till sitt eget bästa kanske alltid. Där kan jag ta mig själv som exempel. Jag är på tok för dålig till att se till att jag har en ordentlig ergonomi där när jag jobbar hemifrån. Och det här tror jag är väldigt viktigt för både arbetsgivare och arbetstagarförbund att se till att vi får den här diskussionen, får fram informationen och det här, så att allihopa kan göra det här på ett sätt som gynnar alla.
Anders
Arnkert. Ja, ergonomin sa jag nu också, att det är eländig här hemma och det är allt för nära till kaffemaskinen. Mycket nära kaffe när man jobbar hemifrån. Och det kan också vara ett bättre kaffe också. Men det här är ju, alltså, vi satt ju plötsligt i en situation där vi börjar arbeta på ett helt annat sätt och liksom måste revidera alla våra vanor. Liksom till exempel då arbetstid, där vi tänker att vi ska börja vara till på ett helt annat sätt när vi jobbar hemma. Det som jag personligen har märkt, så är det att vissa uppgifter så lämpar sig ganska bra för distansarbete när man jobbar ensam och när man bara ska föra saker som man har kommit överens om vidare. Men om man ska liksom brainstorma, hitta på nya idéer, utbyta åsikter, liksom försöka svänga någonting liksom helt åt något annat håll och göra galna saker, så då funkar det liksom inte över Zoom och Teams. Alltså då behöver vi fysisk kontakt och vi måste se varandra och vi måste kunna liksom klottra tillsammans på papper och rita upp saker och byta galna idéer och sånt här. Och därför så tror jag inte att, att vi nu på något sätt bara skulle gå över till distansarbete. Utan måste säga att vissa saker lämpar sig för en sorts arbetsverklighet och andra för en annan verklighet. Och vi behöver båda. Jag tror säkert att många i framtiden tycker att det är ganska skönt att jobba en till två dagar hemma. Och det kanske man sen går inför. Men nu behöver vi arbetsplatsen och vi behöver arbetsplatsgemenskapen. Vi behöver hela det här sociala utbytet. Och på sätt och vis kanske vi liksom inser plötsligt liksom mer än tidigare hur viktigt det är. Men att om jag nu vore fastighetsinvesterare, vilket jag inte är, så skulle jag kanske vara lite orolig om jag skulle sitta på en jättemassa kontorsfastigheter i centrala städer och med mycket vidlyftig motsättning på liksom hur många kvadratmeter varje anställd behöver till exempel. Att där kan det nog, det finns säkert många kontorsutrymmen som, eller många företag som kanske lite ser över sin interna layout efter den här krisen och inte, kanske vi klarar oss med 30% eller 40% mindre.
Vi kan bara hålla med, tror jag, med Anders, att det finns olika arbete, olika behov och utrymmena måste förändras i arbetsplatsen. Att man vill komma dit av en orsak, det blir på aktivitetsbaserat. Och det är klart att till exempel den här diskussionen tror jag ska vara alldeles annorlunda om vi alla fyra skulle ha suttit och sett varandra i en studio när vi bara hör varandra.
Ja, jag måste ändå hålla med Anders, jag också, att jag håller med det här fullständigt. Men i den här diskussionen om distansarbete så glömmer man ofta bort att det finns ju väldigt många branscher och arbetstagargrupper som inte kan helt enkelt jobba distans. Att det går inte att produktionspersonal arbetar per distans, åtminstone inte i dagsläget har vi inte någon sån automatik. Så det,
så, ja, det fungerar.
Lika servicepersonal. Så det här diskussionen så... Jo, den är mångfacetterad, men jag håller med mycket av det som Anders sa.
Där måste vi sätta punkt för slaget efter 12 för idag. Ni hörde till sist här Viktor Kock. Ni har också hört Anders Adlercreutz och Henrika Frank. Mitt namn är Filip Sten och slaget efter 12 är tillbaka i morgon.